CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Från DI Digital.
Det här är
Digitalpodden. Digitala bolån är ju ytterligare en spik i kistan för
förvaltarna. Har bränt sig på flera spelbolag.
Spotify byter kontor här i San Francisco.
Svensken Carl Pei tar sin smartphone OnePlus till USA.
Här på Wall Street har Spotify precis noterat.
Turerna fortsätter kring Klarnas affärsmodell. Vi ska även prata om Meds och Krys bästa piller.
Och en ny stor säkerhetslucka har uppdagats hos e-skoterbolaget Voi.
Och jag heter då Ida Hans Brusvits, till vardags är jag nyhetschef på DI Digital. Och med mig har jag Johannes Karlsson som är reporter på DI Digital. Och du lyssnar på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av näringslivet.
Jajamän, och den här veckan presenteras Digitalpodden i samarbete med NetSuite by Oracle, som är den ledande leverantören av molnbaserade tjänster för ditt företag. NetSuite är en betrodd leverantör med över 18 000 globala företag som sparar tid och effektiviserar verksamheten genom att använda NetSuite för att hantera redovisning, ordrar och business intelligence i realtid. Besök netsuite.com/di för mer information.
Vi ska börja med att prata lite om betalbolaget Klarna. Det har vi ju pratat om lite tidigare också. Men på sistone har det varit lite ovant. Det har varit mycket hårda ordalag. Mycket har handlat om den här lagen som regeringen vill införa med finansmarknadsminister Per Bolund i spetsen. Det handlar om att de tycker att det måste vara ett aktivt val för nätshopparna att handla på kredit. Alltså att du måste välja när du är ute och shoppar att det är verkligen kredit jag vill ha. Det ska inte ligga som förvalt. Och Klarna slår tillbaka mot det här och de kallar det för plakatpolitik. Du har ju rapporterat lite om det här, Johannes. Varför rör det upp så mycket känslor det här?
Ja, jag vet inte riktigt om jag ska vara helt ärlig, om jag har liksom den stora sanningen, men antagligen att krediter som sådant är en väldigt lukrativ del av Klarnas verksamhet. Det tror jag är det korta svaret. Sen hävdar ju de då att deras kritik handlar om att de gör det svårare för konsumenter att handla på det sätt som de vill, så de tar ju konsumentperspektivet då i sina svar när de går ut här och vevar lite, kan man säga. Och de har väl vissa poänger kanske på några punkter, men generellt så tror jag att det mest handlar om att Klarna gärna är rädda. De är rädda om sina affärer helt enkelt och vill gärna fortsätta kunna
precis, annars skulle de väl bara kunna säga så här, nej men vi har inte det först. Men nu säger de ju att nej, men vi följer hur kunderna agerar och de som har valt kredit och vill ha det, då ska väl vi presentera det snabbast för att det ska bli så smidigt och smooth som möjligt helt enkelt när man är ute och shoppar.
Ja, men exakt. De är väl helt enkelt måna om att kunna utforma sin då checkout-lösning på det sätt de vill. Det vill säga antingen ha krediter högst eller faktura högst eller betala direkt högst. De vill liksom ha den friheten och tycker väl att Per Bolund ska hålla sina fingrar borta från det här, tänker jag.
Mm. De tycker ju att de är lite orättvist behandlade hos oss medier. Deras presschef verkar fullt upp långa samtal med honom. Han ska dessutom snart sluta. Vi får se lite vem som blir den lyckliga som får ta över och ringa oss på så här fredag kväll och ha ett fint samtal om Klarnas modeller som de gärna inte vill berätta så mycket mer om, tyvärr. Vi vill ju gärna veta mer, men ja. Du kunde ju berätta nyligen för våra läsare om hur Klarna har tidigare i alla fall har tjänat en tredjedel av sina intäkter på dröjsmålsräntor och förseningsavgifter. Men det låter ju trevligt och så, men vad är problemet här?
Som du var inne på så har ju Klarna varit väldigt hemliga vad gäller hur deras intäkter fördelas. De har ju till exempel ett inkassobolag, ett eget dotterbolag som heter Segoria, som har lite verkat i det fördolda, kan man säga. Man har varit väldigt tyst om hur det går för det bolaget och hur mycket pengar de tjänar och så vidare. Och det som blev lite problematiskt här var väl att Sebastian Siemiatkowski redan 2015, Klarnas vd och medgrundare, gick ut i SvD när de hade uppgifter om just att fördelningen såg ut så här, att 30% eller ungefär en tredjedel kom från förseningsavgifter och dröjsmålsräntor. Då slog han ner på de uppgifterna. Men då, enligt min rapportering här som grundar sig på Skatteverkets bedömning, fick ut ett dokument kopplat till en rättstvist där de klargör att det ser ut så här, att en tredjedel kom från dröjsmålsräntor och förseningsavgifter. Så ja, det går ju helt enkelt emot det som då Skatteverket också uppger nu. Så ja, det var lite intressant tyckte jag.
Ja, verkligen. Vi märker i alla fall att det finns ett stort intresse kring Klarna från våra läsare. Det kan inte vara så konstigt när det är många som använder deras tjänster. På vissa sätt så blir det nästan som att de är en samhällsfunktion. Det kan likna med hur bankerna agerar och så. Du skrev också en bra kommentar, tyckte jag i alla fall, som hade rubriken Klarna måste lägga korten på bordet. Varför tycker vi att det är så viktigt att de måste bli mer öppna kring deras affärer och vad de får sina intäkter ifrån? Man kan ju tycka att Klarna har rätt att vara hur hemliga de vill.
Ja, precis. Och det är ju den rätten de så att säga åberopar nu ganska starkt. Så det har de väl all rätt att göra även fortsättningsvis om de vill. Men i mitt tycke då så... Det är ju så här, Klarna ska ju till börsen snart. Nu senast här för några veckor sedan så var ju Sebastian Siemiatkowski ute och sa att han tror att det förmodligen blir en notering i USA redan kanske nästa år eller året efter 2021. Och då ställs ju det här lite på sin spets. Då måste ju på ett sätt transparensen öka. Alltså jag skulle i alla fall inte personligen rekommendera någon småsparare, en vanlig medborgare som investerar i aktier på börsen, att köpa aktier i ett bolag som liksom hemlighåller vad som är deras egentliga kärnaffär. Är det krediterna som sådana? Är det förseningsavgifterna? Eller är det liksom checkout-lösningen? Det här berättar de ingenting om. Alltså det är lite som att köpa grisen i säcken i mitt tycke att investera i sånt bolag.
De är ändå öppna kvartalsvis och säger så här, så mycket pengar tjänar, så mycket intäkter har de. Men du säger så här, det duger inte att bara visa hur mycket de tjänar, utan man vill veta så här, framtiden och att den här affärsmodellen håller helt enkelt.
Ja men exakt, det kommer ju bli jättesvårt för analytiker på börsen att liksom skriva initierade analyser om bolaget som liksom ska hjälpa marknaden att förstå det här, om de liksom hemlighåller Hur verksamheten ser ut och så, om de bara redovisar översta raden och inte bryter ner det här. Det är ju liksom konstigt i så fall. Och så liksom, krediter har ju förmodligen en plats i samhället och inom e-handeln. Klarna har ju varit med och drivit fram den här trenden eller till och med skapat den, att man ska dela upp sina betalningar när man handlar på nätet. Men som sagt, Klarna måste ju ändå ge oss andra möjligheten att bedöma om man själv tror att det här är liksom en långsiktigt hållbar affärsidé. Nu så har man inte den möjligheten helt enkelt, och det är väl det som jag är mest kritisk mot i det här fallet. Liksom.
Du nämnde också att han pratar om en listning i USA inom 2 år. Det här kan ju inte vara så jättekul för Stockholmsbörsen som då skulle missa ännu en stor notering. Spotify, iSettle och nu då Klarna. Varför tänker de på USA istället för Stockholm?
Jag tror att det handlar om att Klarna ser USA som sin liksom stora marknad, tillväxtmarknad framöver. Alltså man har ju sagt att man har ett par miljoner användare där idag. De har ju lagt väldigt mycket pengar och tid på att växa där de senaste åren. Och det har gått ganska dåligt, som vi har kunnat rapportera om här i flera år, att man inte har nått upp till målen och så. Men nu, om man ska tro liksom det Klarna säger och det de skriver i sina kvartalsrapporter, så verkar det som att de har fått det här fästet nu. Och Sebastian Siemiatkowski sa väl att de siktar på att nå 10 miljoner användare inom en inte alltför avlägsen framtid, och att det skulle... Och att de är på väg mot det också. Och jag tänker att då noteras i USA blir det rimliga valet. Om man tror att USA kommer vara liksom den stora marknaden på lång sikt för Klarna, så ger ju det mycket mer marknadsföring. Man kanske enklare att locka stora ankarinvesterare i USA än här i Sverige.
Där man tänker möjliga kapital. Partners kanske när vi hittar, då kanske det är också lättare.
Ja men precis, och där har vi ju till och med hört att Klarna ska vara ute och leta efter liksom partners i USA som man kan jobba med på ett eller annat sätt, eller till och med förvärv som jag har förstått det. Så att jag tror att det är mycket av den anledningen. Sen vet jag faktiskt inte liksom om det kan vara så att det ändå blir en dubbelnotering, det vill säga att man parallellnoteras både i USA och i Sverige. Det är ju en möjlighet som vi får se vad som händer kring, men det kan inte vara så kul för Nasdaqs medarbetare här i Stockholm kanske.
Nej, precis. Noteringschefen Adam Kostial kanske har lite funderat på här över jul.
Ja, precis. Jag pratade med honom nyligen här, men det var faktiskt innan han gick ut med de här nyheterna, Sebastian Siemiatkowski, om att det blir USA. Så jag kanske får återkomma till Adam Costello och fråga just om det här, vad han känner kring att Klarna nu ser ut att nobba också.
Ja, mer att höra om det. Då har vi med oss Digitals reporter Julia Caesar i studion. Du har rapporterat om nätapoteket Meds och nätläkaren Kry i veckan. Vi har också tidigare skrivit om det här samarbetet de har, där man kan få läkemedel skickat till sig direkt. Det är bara ett klick bort i Kry-appen. Det blev ju lite debatt kring det där dock, för en del blev ju så här, men då kanske man skriver ut lite för mycket mediciner om man har det här samarbetet. Men nu gäller det ju någonting annat. Vad är det som har hänt?
Ja, precis. Det som har hänt är ju då att Meds, nätapoteket Meds, har tillsammans med Kry en kampanj.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Han just nu, där de har skickat ut olika care packages. Alltså det vill säga, det är små lådor och så har de fyllt dem med lite smått och gott som man vill ha när man är sjuk kanske.
Men vilka har fått det här då?
Det rör sig om 20 influerare, bland annat Anita Clemens, tidigare Schulman, och skådespelerskan Happy Jankell.
Så de hade fått lite så här godsaker, godis eller vad, nudlar och...
Ja, men man kan tänka sig att man har ont i halsen så vill man ha honung. Det fanns snabbnudlar, det fanns presentkort till en streamingaktör. Men de hade ju också skickat med Alvedon, nässpray och strepsis, halstabletten strepsis.
Ja, det låter ju fri som någonting man behöver. Men varför är det här problematiskt?
Ja, nu är det ju så att enligt Läkemedelsverkets regler så får man inte dela ut läkemedel till, i reklamsyfte då, till andra personer än apotekare, farmaceuter och personer som liksom har behörighet att skriva ut läkemedel, det vill säga läkare. Och det är ju inte till sådana influerare de har skickat ut de här läkemedlen.
Det är inte
nu.
Apotekarinfluerarna som...
Precis, att det strider ganska tydligt mot Läkemedelsverkets regler, vilket i sin tur då kan vara olagligt.
Okej, men vad händer nu då med det här?
Ja, det första som hände när vi publicerade, skrev den här texten, var ju att de valde att dra tillbaka kampanjen och de bad om ursäkt för det här misstaget då, som de beskrev det som. Jag har ju varit i kontakt med Läkemedelsverket som tydligen redan ska kolla på liknande saker. Det ska alltså inte vara första gången någonting sånt här ska ha hänt. Så att det de sa till mig var att vi kommer titta på det här i ett tillsynsärende nu. Så vi får se vad som händer.
Okej, ja. Tack Julia, vi fortsätter följa det här. Ja, Johannes, vänt mer i veckan. Du kom ju med en nyhet om Voi, elskoterbolaget, Johannes. Det fick ju rätt stor spridning även i andra medier. Pushnotiser hit och dit. Vad var det för något som hade hänt nu? Vad gällde det för någonting här?
Jo, alltså bakgrunden är egentligen att Voi själva faktiskt skickade ut ett pressmeddelande den 21 november i år. Så ja, vad blir det? Ungefär en månad
ja,
sedan.
Jag kommer ihåg, jag såg det där och vi trodde att det var något gammalt.
Ja, men exakt. Ja, men, och då skrev man ju ganska liksom, kortfattat och korrekt att en användare då, som man inte sa vem det var, men att någon användare helt enkelt hade kommit in i deras tekniska system där de lagrar kvitton och att den här personen då kunde liksom se de här kvittorna på något sätt. Och personen laddade ner sina egna kvitton enligt Voi, men de betonade då väldigt tydligt att inga andra uppgifter hade läckt ut, så att säga, att den här personen inte hade tittat på de andras kvitton och så vidare. Och det nya nu som jag skrev om är liksom omfattningen av det här. För ett bolag som misstänker att en så kallad personuppgiftsincident, som det heter numera efter GDPR, måste anmäla det här till Datainspektionen. Så jag kikade lite på den här anmälan och där står det då att Voi själva anger att över 1 miljon användare liksom har blivit utsatta eller påverkade i den här incidenten. Och det innebär ju då att det funnits liksom väldigt många kvitton i den här databasen som den här utomstående personen lyckades ta sig in i. Så det kan man ju, ja, det är så man kan beskriva händelsen i korthet i alla fall.
Men undrar, är det här alla Voice kunder? Kanske 1 miljon låter ju väldigt mycket.
Ja, jag ställde ju den frågan, men den ville de inte svara på. Men om jag får gissa så skulle jag tro att det förmodligen är alla deras kunder.
Och vad är det för uppgifter som finns på de här kvittorna då?
Det är svårt att säga exakt eftersom att den här anmälan då, som jag har läst i stora delar är liksom hemligt stämplad på grund av sekretess, vilket var ju också faktiskt bad Datainspektionen om att göra. De ville att hela anmälan skulle bli sekretessbelagd. Men när jag pratar med Voi nu då i efterhand så säger de att det i vissa fall funnits kundernas namn och deras mejladresser på kvittorna.
Vad är det för något de behöver hemligstämpla? För vem skulle det? För Voi skull eller kundernas skull? Eller varför behöver man hemligstämpla den informationen?
Ja, jag har inte full koll på juridiken här, men jag skulle tro att det till ganska stor del handlar om att Datainspektionen så att säga vill skydda dig och mig, liksom vanliga användare, och att de är medvetna om att de här anmälningarna går att begära ut för vem som helst, och de vill ju inte att så här läckor ska reproduceras i deras anmälningar, så att säga, att man kan råka röja någon form av personuppgift.
Gör om tricket, precis.
Precis.
Men varför är det här så allvarligt då?
Ja, alltså det är ju allvarligt på det sättet att det är en omfattande säkerhetslucka som liksom nu har exponerats. Över 1 miljon kunder, och inte bara i Sverige då, utan i ganska många europeiska länder. Liksom, de låg ju tydligt i riskzonen att få sina uppgifter läckta. Voi har ju som sagt varit väldigt tydliga med att deras egna utredningar då visat att det faktiskt inte skedde någon läcka, så att säga, att någon information till utomstående inte spreds vidare.
Ja, hur kan de veta det egentligen? Hur kan de säkerställa
det? Ja, det hävdar de.
Jag undrar ibland lite så här, hur deras tekniker ser på saker och ting, så att de, om de kan bevisa det, att ingen har tagits in. Det är svårt att säga kanske.
Nej, men exakt, och det lär väl Datainspektionen antagligen gå till botten med. Men, och just av den här anledningen då, att Voi är så tydliga med att, så att säga, ingen annan person i deras databas fick sina kvitton läckta, så var ju de lite kritiska till att vi i rubriken skrev att över 1 miljon varit drabbade av den här säkerhetsluckan. Men jag tycker att det är en ganska rimlig beskrivning. Man måste ju ändå anta att det här tekniska misstaget eller den här tekniska luckan som fanns hade kunnat liksom utnyttjas av betydligt mer onda krafter för att plocka ut personuppgifterna. Så jag tycker att det är ganska allvarligt, även om det är så att inga personuppgifter hamnade i fel händer den här gången.
Ja, vi kan inte veta vad... Någon kan ju ha varit inne och skrapat den här informationen och varit duktig på sudda efter utspåren efter sig.
Ja, det har inte jag tillräckligt bra koll på personligen, men så kan det möjligtvis vara. Som sagt, vi får lita på Voi i det här fallet. Vi har inga andra uppgifter.
Ja, vi får göra det. Men det är ju inte första gången som de drabbas av någon form av dataläcka. I våras avslöjade tyska mediebolaget Bayerischer Rundfunk att personuppgifter om 460 000 kunder ska ligga tillgängliga på nätet. Då var det också mer information som hade legat ute då, enligt dem. Det var mejladresser, telefonnummer. Man kan ju tycka lite så här, räcker inte en gång? Borde de inte kanske satsat lite mer på sin it-säkerhet nu, kan man tycka? I alla fall jag tycker det. Är det här ett symptom på att man har fokuserat mer på så här tillväxt, få ut funktioner och så, än att tänka på det här säkerhetsaspekten?
Ja, kanske. De lanserade ju sin tjänst ganska snabbt. Liksom, bolaget startade bara några månader innan de var ute och rullade här i Stockholm. Ganska kort tid att förbereda allting, kan jag tänka mig. Man vill liksom få en tjänst som fungerar på ett så bra sätt som möjligt. En app som liksom inte kraschar och det ska gå smidigt att betala och så vidare. Det här är ju bara spekulationer, men det är en möjlig förklaring. De själva säger att de tar de här frågorna på väldigt stort allvar och att de nu, sedan den här första incidenten i våras, har liksom dedikerat en grupp som ska se till att sånt här inte händer igen. Nu gjorde du det i och för sig, men vi får väl se om de lyckas liksom tredje gången gilt, att det inte blir en tredje gång gilt helt enkelt. Och sen ska jag även påpeka då att de här uppgifterna från Bayerischer Rundfunk om 460 000 kunder, de har ju varit sagt emot och att de var felaktiga, och de hävdar att det bara var ungefär 100 000användare som blev påverkade. Så ja, ord står ju mot ord även i det fallet, så att säga.
Samlar du 100 000 på en plats blir det ändrat många personer.
Så är det.
Ja, och det är så här nästan som en tävling mellan vissa, så här, att titta så här, funktioner, hur kan ta runt så här, voice-system till exempel, om du får inte parkera på vissa platser till exempel vid motorväg, men om du kraschar appen så kanske den låser upp sig och sånt där. Så att, ja, vi får se vad som händer. Det kommer säkert komma mer nyheter om nya säkerhetsfunktioner snart, skulle jag tro. Det här avsnittet av Digitalpodden presenteras som sagt i samarbete med NetSuite by Oracle, som är den ledande leverantören av molnbaserade tjänster för ditt företag. NetSuite är en betrodd leverantör med över 18 000 globala företag som sparar tid och effektiviserar verksamheten genom att använda NetSuite för att hantera redovisning, ordnar och business intelligence i realtid. Besök netsuite.com/di för att få mer information. Och det här var ju då allt från veckans Digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar då Digitalpodden kommer ut. Faktiskt så kommer vi ut även på juldagen, så spana in den då.
Ja, en liten julspecial från oss alla till er alla helt enkelt. Och glöm inte nu under julledigheten att kolla in de andra poddar, eller lyssna på dem för all del också. Det handlar ju då om Dagliga morgonkoll, Veckovisa analyspodden, Smarta pengar och Intervjupodden Förnuft och känsla.
Recensera gärna oss på Digitalpodden på Apple Podcasts eller lyssna på oss på Acast eller Spotify. Och du kanske också känner dig sugen på att sponsra denna podd. Det kanske är årets julklapp, vem vet. Då kan du mejla vår härliga kollega Per Hedlund. Han heter då Per med E. Så det är per.hedlund@di.se.
Tack så mycket för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DIs chefredaktör Peter Fällman. Och den klipps av Umami Produktion.
Vi hörs om en vecka.
Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/XPeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga, men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.